Välkomna till Släffpodden och välkomna till vår serie Berättelser från utlandet. Mitt namn är Anna Dahlbacka. Jag är mediesekreterare i Släff. Och jag gör den här serien som handlar om Släffs, alltså Svenska Lutherska Evangelieföreningens arbete i utlandet. Vi har redan fått höra en rad missionärer berätta om hur det var och fått höra deras historier. Och hittills så har det handlat om Kenya nästan bara, eftersom det var där som Släffs självständiga missionsarbete började, faktiskt för 60 år sedan i år. Men nu har turen kommit till ett nytt fält, så nu ska vi lämna Kenya för en liten stund. Och vi ska förflytta oss till Estland. Och liksom tidigare så hoppas vi att också det här avsnittet ska få väcka ett intresse för mission i nutid, när vi berättar om hur det har varit. Vi ska alltså flytta oss till Estland idag. Det var ett missionsfält som Släff öppnade, eller ett arbete som växte fram på 1990-talet. Och idag så har jag med mig tre personer som ska berätta om Estlands arbete. Och det är Hans Sandberg, och det är Rael Ledjärv Östman, och så det är Edny Fors. Och ni har alla på olika sätt en anknytning till Släffs arbete i Estland. Välkomna med i podden.
Tack.
Släffs arbete i Estland så fick sin början på ett lite oplanerat sätt, tror jag, eller så har jag kanske uppfattat det. Det var så att Evangeliska Ungas Ungdomskör gjorde en resa till Estland 1989, och det brukar man räkna som starten. Vad var det som riktigt hände under den här resan? Jag undrar om du Hans kan berätta.
Ja, egentligen så jag var inte med på den där resan, men jag har ju hört berättat ifrån den i varje fall. Ja. Så för mig hade det nog framstått på det viset att det var nog starten för arbetet i Estland för Släffs vidkommande. Och det som hände direkt, ja, jag har uppgifter egentligen inte till handa haft, utan jag har försökt att reda på. Och de uppgifter som jag har nu så är egentligen främst då från det som kantorn och predikanten Juhani Martikainen hade sammanställt. Och som jag då har lite läst, och sen har jag också personliga minnen som jag ska anknyta till.
Ja.
Och vad jag förstod av det första besöket där i samband med ungdomskörens besök, så hände det en del saker nog ganska snart efter det.
Mm.
Och bland annat en följd av körens besök, om man vill säga så där lite, vi tar en direkt väg till att ungdomarna i Estland startade också en ungdomskör.
Ja, det fick
ganska snart efter,
det. Ja.
Efter evangelieföreningen, eller Släffs, vad heter det? Evangeliska Ungas Kör, den tiden, evangelikum som det heter idag.
Ja.
Och vi har ju också fått del av den körens verksamhet och besök i Finland, så det blev konkret bevis.
Mm. Jag har varit med i den kören också.
Ser du, vad roligt. Kan ni beskriva hur Estland såg ut vid den här tiden? Det här var ju strax innan självständigheten, eller ja, Estland blev självständigt
91.
Ja, och den här resan var 89 då. När var du första gången till Estland förresten, Hans?
Ja, det skedde inte i samband med föreningens verksamhet, utan det var med anledning av lantbrukarnas insamling här i Finland utav jordbruksmaskiner som skulle levereras över dit. Så det var det sammanhanget som jag kom med över dit. Så det var nog på 1989.
Ja, men det var ju i samma tid. Ungefär.
Samma tid, jo.
Ja,
men i andra sammanhang.
Ja.
Jo.
Men hur såg Estland ut på det här sättet då? Jag tycker att man har på något sätt fått bilden att det var väldigt fattigt och nedgånget. Var det så?
Det där var en svår fråga. För oss som kom från Finland så vi hade ju en uppfattning som kanske var fel från början nog. Vi lärde oss en hel del under åren som gick. Men det första intrycket man hade så var det nog att det var nog fattigare där än vad vi hade det här den tiden. Och sen var ju människorna präglade också utav den här långa, ska vi säga 50-åriga sovjetiska ockupationen.
Ja.
Det var främst det som man la märke till. Och så vi märkte nog att det var ett, jag märkte nog sen då senare i verksamheten att det var ett nödläge nog som var rådande, i synnerhet i andligt avseende men också i materiellt avseende i Estland den där tiden.
Mm.
Och varför det var nödläge i det andliga avseende så var, fick jag nog en uppfattning om att det var ryska myndigheterna som målmedvetet hade försökt ta död på den kristna tron. Så i ett samtal med en kyrkoherde så kom det nog fram, han sa direkt att vi är själsligt skadade. Och det där så gjorde nog att man fick den uppfattningen också att utöver det andliga nödläget så nog och det materiella läget lite dåligt. För att det var låga löner och pensionerna var låga, så att det drabbade ju också ganska stor mängd av befolkningen.
Just det. Rael, du är ju hemma från Estland. Du växte upp i Estland och bodde där vid den här tidpunkten. Skulle du vilja kommentera det här på något vis?
Ja, jag kan ju inte berätta hur det var jämfört med Finland, för jag hade...
Men du hade ju inte varit i Finland förstås då.
Det och det hade jag ju växt upp med, så det var det vanliga för mig.
Mm.
Men det som jag däremot minns nu är just den här ungdomskörens resa.
Mm.
Bland annat sjöng ungdomskören också i min hemkyrka, Kullama.
Ja.
Och jag var en 12-åring där som ivrigt lyssnade på ungdomskören.
Ja.
och faktiskt, den här konserten satte sina spår. Alltså, det berörde på riktigt andligen. Och sen fick jag faktiskt ju som en 12-åring nu kan fantisera att oj vad häftigt det ska vara att sjunga i en sån kör en dag.
Mm.
Och det fick jag ju faktiskt göra sen efter 5-6 år.
Ja, när den här motsvarande kören i Estland. Och sen
Det var ju tidigare, men att sen fick jag ju sjunga i evangelikum.
Ja, den finlandssvenska kören. Ja, just det. Ja precis.
Att, det var ju sån där en dröm som faktiskt gick i uppfyllelse.
Ja.
Sen en annan sak som också... blev till efter det här körens besök i Estland så var nog att 1989 så inbjöds några lärare från Nykke gymnasium i samband med det här körens besök att studera svenska vid Evangeliska folkhögskolan i Österbotten.
Ja.
Och det var tre stycken som genast noterade det här och anmälde sig som intresserade. Och sen kom ytterligare två till, så att sammanlagt var det fem estniska elever som studerar svenska i Österbotten på folkhögskolan i Vasa. Och det var så liksom stipendiater och de kunde då inleda sina studier samma höst.
Mm. Alltså 89 är vi nu på fortfarande.
1989,
ja.
Mm. Jo. Och de här estniska eleverna som då gick i skolan, på skolan i Vasa så det fick som övningsuppgift då att översätta några skrifter till estniska och som då släpps Estlands kommitté senare, som hade bildats senare, beslöt att sända de här skrifterna. Och det förmedlades via Läne Nikola församling i Estland som hade ett samarbetsavtal med SLEF att sprida de här skrifterna.
Mm.
Så det här var nog också en ganska stark händelse som var början till SLEFs verksamhet i Estland.
Ja, det låter lite som att det på något sätt utvecklades ganska naturligt.
Egentligen.
Att man såg ett behov och det var ingenting man hade tänkt på förhand på det sättet planera, utan man såg ett behov och så försökte man fylla det.
Eller möta det här behovet. Och de personer som de besökte Estland den här tiden så... Alla noterade någonting för sin del och de liksom la det bakom öra.
Ja.
Ja.
Men det var ändå det här andliga behovet som man på något sätt såg. Att inte var det ju kanske det här materiella som var den här drivkraften.
Det stämmer precis det där, för att jag har fått höra att Gustav Norrback och Bengt Strängel som var med också på den här ungdomskårens resa 1989. Och det insåg nog i det sammanhanget att det var ett behov av hjälp i predikoverksamheten där i Estland.
Ja.
Så att ganska snart efter den resan så, så åkte Gustav Norrback på ett predikobesök.
Mm.
Så att så småningom så gick det vidare. Det här behovet visade sig vara så pass starkt att tanken på en eventuell verksamhet i Estland från flest sida så den blev faktiskt aktuell på det viset att Tyresen valde ett utskott för Estlands arbetet som det hette Estlandskommittén. Och enligt ett protokoll från utskottets sammanträde den 14 december 1934 så hörde följande medlemmar till utskottet. Bengt Strängell var ordförande och protokollförare. Och jag var medlem där och Göran Stenlund sekreterare. Alf Westberg och Ola Österbacka var vice ordförande samt Edvin Bernas. Det här var då de personer som var med från första början i så det så kallade Estlandskommittén.
Mm. Och det som ni alltså gjorde då som du nämnde predikoverksamhet, det växte fram ganska naturligt och sen nämnde du också litteraturspridning.
Exakt, jo.
Ja. Var det någonting annat som man sysslade med?
Ja, när vi tänker på Estlandskommitténs uppgift så beslöt man då i första hand att göra en utredning om konkreta behov i verksamheten och finansiering. Och det diskuterades bland annat en utgivning av ett sånghäfte och undervisningsmaterial i första hand för söndagsskolan i länen Nikula och i nukkeförsamlingar, alltså på estniska det här söndagsskolmaterialet.
Och vem var det som identifierade de här behoven då? Var det ni själva som såg det eller tyckte att det här behöver vi hjälpa med eller kom initiativet därifrån? Varifrån styrde man egentligen det här?
Nå, om vi ser till det här behovet av predikohjälp så kom nog den här önskan egentligen från kyrkligt håll för att den 19.12.2001 då den fick alla kyrkliga väckelseröras i Finland ett brev från dåvarande ärkebiskop Johan Kivit i Estlands evangelisk-lutherska kyrka. Det var en begäran om hjälp i utvecklandet av missionsarbetet i Estland.
Just det.
Och de begärde då svar också från SLEF och från föreningens sida så svarade man att man har inte resurser att sända missionärer men det kan tänkas att en predikoverksamhet kunde tänkas i Estland.
Just det.
Jo, och så rullade det vidare och styrelsen fattade beslut att den här tanken skulle föras vidare och diskussionen kom igång då med berörda parter i Estlands lutherska kyrka.
Det var aldrig egentligen då frågan om någon missionär från Finland, men jag kommer ihåg att det var en tid en estnisk ungdomsledare som avlönades från Finland, från evangelieföreningen i Finland, en Heikki Mutso.
Jo, det stämmer nog till den delen att Heikki blev anställd. Dels av Länne Nikula församling och dels av SLEF framöver. Och den här predikoverksamheten den diskuterades ju då i första hand med kontraktsprosten Tid Salome i Läneprosteri. Och han omfattade den här tanken att SLEF skulle inleda predikoverksamhet i Estland. Och han föreslog då att Läneprosteri och Järvaprosteri kunde vara mottagande prosterier. Och han föreslog också församlingar där i de prosterierna som man kunde kontakta. Och de här nämnda församlingarna som då Salome förde fram, så bland dem så fanns det också vänförsamlingar till församlingar i Finland. Så att det fanns en kontakt redan då på vissa nivåer.
Ja.
Så det blev egentligen att gå vidare till andra församlingar. Och det blev då en start på predikoverksamheten den 11-12 oktober 2003.
Just det.
Och sex förkunnare från Finland så svarade jag på en predikokallelse till det första besöket.
Just det. Men hur kommunicerade ni då? Talar ni finska?
Vi talade finska, svenska och estniska.
Mm. Juhani Martikainen talar ju estniska och Hans har lärt sig riktigt bra estniska.
Jag tar hellre än bra.
Jo, men ni predikar på estniska. Visst, har du predikat på estniska också?
Jo, ja. Det blev till slut för att vi var tre stycken som predikade på estniska. Men vi började inte just som bara så där utan vidare, utan det var så att Kaja Kapel som var elev på folkhögskolan i Vasa, just så de där eleverna som vi nämnde om här tidigare, så hon var språklärare. Och då, hon var då, tog ju kontakt med oss då vi kom till Estland och började predika. Och så det här sa hon då, men hörni, ni kunde ju börja predika på estniska. No, så frågade vi åhörarna, vad tycker ni? Ja, det skulle vara bra om ni skulle predika på estniska. Det var ju frågan om en tolk som vi hade anlitat från början nog. Och det var ju bra förstås, men hur det var så ville de att vi skulle predika på estniska. Och också Kaja, hon lovade för min del åtminstone att jag kan översätta dina predikningar från svenska till estniska. Så vi hade då en där lite språk, hon hade en språklektion med mig och jag försökte öva mig till någonting. Jag prövade också då att predika för henne på estniska och så sa hon att du får fortsätta.
Ja. No, men alltså,
och det blir samma inte. Sak för där Bengt Strängel och Johanni, så ja. De började också predika på estniska och Johanni lärde sig estniska väldigt bra. Jag haltade nog och egentligen jag läste predikningarna på estniska. Så jag frågade på ett ställe att hörni, hur är det här då? Förstod ni vad som framfördes? Jo, vi förstod, men du har en svensk accent.
Men det får man ju ha.
Ja, det får man ju.
Men det var ju jättefint att ni till och med predikade på estniska. Man tänker ju det skulle vara så enkelt att ta till finska då, för att tänka nog att det är så pass lika. Men inte det är ju helt lika heller.
Nej, och människor som i Estland som inte har lärt sig finska förstår inte finska egentligen. Det är ändå okay.
så pass olika ja.
Att, och just det finns många sådana där ord som kan betyda raka motsatsen och så vidare. Så det har varit ju otroligt fint just det där att ni faktiskt har kunnat predika på estniska så att folk faktiskt förstår budskapet.
Ja.
Sen var det ju också nog på det viset att ungdomarna den där tiden så kunde ganska bra engelska, estniska ungdomar. Mm. Så det var ett tillfälle som vi hade kontakt med en skola att om någon kristendomsundervisning kunde förekomma från vår sida där. Så sa nog eleverna att gärna då på engelska.
Mm.
Och det var en predikant som faktiskt då gjorde det här besöket och undervisade i kristendom
på engelska då. Ja.
Men det blev endast en gång, men att i varje fall så det fanns ett önskemål också från ungdomarna.
Mm.
Men det var ju så att i läroplanen så var inte kristendomsundervisning upptaget med i Estland. Men det kunde komma i fråga nog att eleverna fick vara med om kristendomsundervisning om de hade föräldrarnas medgivande.
Jaha. Mm. Jag tror att det kom någon gång på 90-talet som tilläggs, eller ett ämne som man frivilligt kunde välja till.
Jaha.
Tillvalsämne. Men just att då behöver man ju ha tillåtelse så att säga av föräldrarna att man får undervisa barnen i skolan.
Det blev lättare också att för kristendomsundervisning efter att landet blev självständigt. Mm. För det var ju svårt, mycket svårt.
Men Rael, nu ska jag fråga dig. Du var på den här tiden, ja nu är du ännu estländare, men du var nu riktig estländare då. För då bodde du också i Estland.
Ja.
Ja. Du var liksom den här mottagande parten på den här tiden. Har du några minnen från den här tiden? Du nämnde redan om ungdomskören.
Ja, och det är ju kanske den där främsta minnet nu. Ja. Av den där första tiden. Just den där ungdomskörens besök i min hemkyrka. Och sen visste jag ju nu om flera av mina bekanta ungdomar som kom och studerade svenska på EFL. För det var ju det första året var de här fem lärarna som fick stipendier att komma. Men att det fortsatte ju genom hela 90-talet egentligen.
Ja, som det kom stipendier.
Som vi var ju varje år flera estniska elever som kom till EFL och läsa svenska.
Och du var en av dem?
Jag var en av dem. Min kompis Lydia Salome övertala mig i princip att komma med, för hon ville inte komma ensam.
Ja.
Jag hade väldigt bestämda planer vad jag skulle göra efter gymnasiet. Men hon lyckades övertala mig att komma med till EFU. Och det blev 2 år på EFU.
Mm.
Först svenska studier ju intensivt då,
ja.
På heltid. Och andra året också musikstudier. Och där var bland annat Jeppo-avdelningen den som understödde mina musikstudier.
Okej,
det är nog Guds ledning på något sätt, att fast jag inte sysslar med musik idag så har han på något sätt lett mig hit till Jeppo idag. Att nu är jag Jeppo-bo.
Nu är du Jeppo-bo, jag tänkte.
Så vi karrierade ju vår kantor under sommarledigheten.
Faktiskt en sommar har jag karrierat i Jeppo, ja. Vilket är ju lite roligt att påminna Jeppo-borna om sig själv om. Eller det är nästan bra att kanske alla har glömt.
Men vid det här laget nu så trodde du kanske inte att du skulle stanna i Finland eller komma tillbaka och bosätta dig i Finland.
Nej, det var
du flyttade ju tillbaka till Estland.
Ja, det gjorde jag och började studera ju i Estland.
Vad tog du med dig från Finland då, från Sleff, när du flyttade tillbaka till Estland?
Ja, det där 2 år som jag blev övertalad till att komma hit. För min del har det ju blivit faktiskt, det har förändrat hela mitt liv. Att jag är ju en av de få som är kvar här i landet.
Ja.
Eller har kommit tillbaka egentligen. Ja, ja. Att som sagt, efter FE-åren så for jag ju hem till Estland och studerade först kyrkomusik. Men sen bytte bana och läste svenska och svensk litteratur.
Mm.
Så jag är språkvetare i svenska. Enligt examen då. Men att sen kom det ju som, jag hade ju varit med och sjungit med i den där Prosteriets ungdomskör som blev ju inspirerad av Evangelikum.
Ja.
Och sommaren 2003 var vi bjudna på missionsfest i Borgå. Nu far mina tankar lite fram och tillbaka, men det var ju faktiskt så att jag har fått så många vänner här ju redan under det här åren och kontakt just med Sleff, inte bara med ungdomskören, utan jag var faktiskt med på den här ledarutbildningen för ungdomarna
just
inom Sleff.
Ja.
Som en följd av det så väcktes mitt missionsintresse och 98 var jag med på en ungdomsresa till Kenya, faktiskt fick möjligheten att fara med.
Mm.
Och då hade ju nog Kenya fastnat. Mm. Eller jag hade fastnat för Kenya.
Ja.
och på något sätt den där missionsfesten i Borgå så det lyft fram alla de här minnen från Kenya-resan och allting väldigt starkt. Och jag hade ju som sedan det här resan 98 funderade ju och vet faktiskt att Gud skulle visa mig var han vill ha mig, var jag får tjäna honom.
Ja.
Efter missionsfesten så fick jag ett mejl av missionsledaren med frågan om jag skulle vilja jobba som missionär i Kenya.
Och så blev du missionär i Kenya sen.
Mm.
Och man kanske kan säga att just det är en frukt av Sleffs arbete i Estland.
Mm. På sätt och vis är det ju det. Och ja. För om det skulle inte ha varit det här stipendiet till att komma till EFU och studera svenska så hade jag ju aldrig kommit till Finland antagligen.
Nej.
Och inte kommit i kontakt med Kenya-missionen heller. Att det har varit Guds ledning, tror jag.
Nå, vilken betydelse hade det för de kristna i Estland att du blev missionär då?
Det var ju, missionsarbete var något väldigt gammaldags och exotiskt i Estland på något sätt. Vi hade några, ett par, tre missionärer, om jag minns rätt, genom andra, jag tror alla är nog finländska missionsorganisationer som missionärerna har åkt ut.
Alltså estniska missionärer.
Ja. Men sen det var faktiskt så att jag råkade vara första estniska missionären i Afrika efter 66 år.
Efter 66 år?
Ja. Att på 1930-talet blir det då ungefär väl som de sista estniska missionärer som hade åkt ut då på den tiden via tyska missionsorganisationer som var tvungna att återvända till Estland.
Just det var intressant det här som Rai lyfte fram med sången och musiken. Vi lade märke till det att det förekom intresse för sången och musiken också i de här mötestillfällena. Så det sjöng sånger från en estnisk sångbok som hette Laulut talle kiitokset. Och den här sångboken så hade Juhani Martikainen på något sätt fått fram, skaffat och så han arrangerade också en sångsamling som kallades Sion i Kannel, som det sjöngs ut. Ofta så sjöng predikanterna från den här sångboken, det blev Tarsett sång. Men vi hade också besök från Sydösterbotten vid ett tillfälle, sånggruppen Nådejorden. Det var med och sjöng på en hel mötesserie. Så det var ju ett bra inslag, sånginslag också som tillika bestyrkte och stöttade predikningarna. Och vi lade märke till också det här nutiska bönhuset att man satsade mycket på sången. Det hände emellanåt att predikanterna blev kallade till det här nutiska, alltså den väckelserörelsen i Sverige, nej förlåt, Estland, brödraförsamlingen inom kyrklig väckelserörelse. Så vi är ganska täta kontakter med den här rörelsen under tiden. Det kommer som en liten parentes här.
Men det är väl, estländerna är väl kända för att vara sjungande folk.
Jag tänkte just också tillägga att musiken tilltalar ju ester nog. Och också under sovjettiden så ofta var det ju just genom musiken som man kunde bevara och liksom ge vidare det här kristna kulturarvet också. Att många kristna blev musiker eftersom man hade som inte några karriärmöjligheter att bli läkare eller lärare. Men musiker och klassisk musik har man alltid fått framföra. Fast det är Bach eller musik eller så. Att, så musiken är ju en bra bro alltid där i landet.
Estland har varit nu självständigt i över 30 år och när man blev fri från Sovjetunionen och kommunisterna var förbi så var det många kristna i väst som vädra morgonluft och börja missionera i forna Sovjet. Gällde det här också Estland? Alltså var det någon andra än Släff som började missionera i Estland på den här tiden?
Jo. Finska lutherska evangelieföreningen. Så hade parallellt med svenska lutherska
Okay. De hade samtidigt.
Ett missionärspar till och med ute i Estland.
Ja.
Och så tror jag också att andra väckelserörelser.
Ja, Kylväje.
Ja, Sonens vännen, folkmissionen.
Ja.
Ja.
Det är flera som har haft missionärer kortare eller längre tid faktiskt.
Nå, om jag har förstått det rätt så är Estland idag ett mycket sekulariserat och religionslöst, om man nu kan säga så. Det kanske inte man kan säga, men religionslöst land. Ett av de mest sekulariserade i Europa. Stämmer det här?
Det är ju, nu har jag inte exakta siffror, men det är cirka 10% som bekänner sig som kristna i Estland. Ja. Och då är det alla kristna.
Alla
samfund. Olika samfund.
Ja.
Det som vi lade märke till vid vårt besök på olika platser, det var det nog att Genast efter att landet hade blivit självständigt så var det många som ville ansluta sig till den lutherska kyrkan. Så då vi var ut med lantbruksmaskinen så träffade vi en jordbrukare som hade fått ta emot maskiner för sitt lantbruk och var optimistisk med tanke på framtiden och ekonomin att det ska gå bra. Samtidigt sa han också att vår familj har fått kristendomsundervisning och nu är vi döpta.
Ja.
Och det var en glädjebud för oss. Jag var ju inte aktiv inom föreningen då, ännu i det avseendet, men jag förstod att det finns ett andligt behov, så att det blev liksom ett bönämne för mig att vi ska kunna få predikoverksamheten igång i Estland från Schleffs sida.
Ja. Det var ju en ganska stor väckelse nog just i samband med självständigheten. Säkert en del som ville bara följa förfädernas traditioner när det var tillåtet igen. Mm. Men att det var ju stora grupper och minst dubbelt flera som ville bli konfirmerade. Alltså det fanns ju skriftskola för vuxna. Mm. Och i större församlingar finns det fortfarande möjlighet att gå skriftskola fast man är äldre än 15.
Så, jo, det verkar att vara väldigt betydelsefullt det där, just för att i samma sammanhang så ville det visa sitt konfirmationsbevis att vi är konfirmerade.
Tänkte.
Ja. Mm.
Nu ska jag rikta mig till dig, Edny.
Mm.
Du var inte med på den här tiden, slutet på 80-talet. Jag tror du inte ens var född då.
Nej, det är sant.
Men du har ändå varit engagerad i Estlands arbete.
Mm.
Men i de här nya reformerna.
Ja, jo, jag har varit med lite senare. På 2010-talet, sen 2013 tror jag. Och då så började Schleff ordna sådana här missionsresor på sommaren till Estland. Delvis så var vi en del i Tallinn och gjorde lite olika saker där. Träffade människor, deltog i diakoniarbete, hjälpte också till med lite praktiska saker. Men sen dels så var vi på Hiuma, som är en ö utanför Haapsalu. Och där så var vi...
Är det som är dagö?
Ja, precis. Ja. Ja. Jo. Dagö på svenska, Hiuma på estniska.
Ja.
Och där så var vi med och hjälpte till att ordna ett barnläger.
Mm.
Och också på såna här hernhutiska möten som Hans nämnde. Och var med på de mötena och hjälpt till med olika saker.
Och det var sån här kortare insatser, sommartid, någon vecka eller något.
Ja, ungefär en vecka eller en och en halv.
Ja, precis det. Nå, ditt engagemang i Estland, påverkade det sen ditt beslut att sen bli missionär? För det blev du också.
Ja, jo, absolut. Det tycker jag nog att jag har gjort. Jag fick vara med i det här arbetet i Estland under ganska många år. Först som sommararbetare i Schleff. Så blev jag ombedd att först föra med på de här resorna och hålla bibelstudier på de här barnlägren och hjälpa till med olika aktiviteter. Och sen när jag jobbade som ungdomssekreterare så då var jag med och ordnade de här resorna.
Mm.
Och jag tycker att de här resorna har nog gett mig väldigt mycket. Dels ett intresse för mission och som att se hur viktigt det är och hur välsignat det kan vara också för den som är med och får göra det här missionsarbetet, hur mycket det ger en själv. Och sen också ett intresse för olika kulturer och att lära känna människor från olika kulturer. Och ett intresse för att lära sig språk och många olika saker. Och jag tror att om inte jag skulle ha varit med i det här Estlandsarbetet på det här sättet så skulle jag ju inte ha fått intresse för de här sakerna. Och då kanske jag inte heller skulle ha blivit intresserad av att senare fara ut som missionär.
Mm. Jo, jag samtalade här tidigare med Siv och Tom Bergman och de sa ungefär så här att det var ju vi som fick en massa.
Mm, absolut, det var nog. Det har varit jättevälsignat och roligt.
Mm.
Och speciellt det här att bygga relationer med dem som bor där som vi har jobbat med i flera år.
Mm.
Och det var också intressant att höra Rael och Hans vad ni berättade om Estlands historia. Och jag har också tänkt att man ser nog det här, de här svåra sakerna som finns i en ganska nära historia och hur de har sen påverkat
estniska folket och kulturen. Och just det här med tanke också på att Estland är väldigt sekulariserat. Och det är på många sätt ett hårt arbetsfält. Att det är inte lätt att bedriva kristet arbete där. Speciellt för de som bor där och som kämpar med hela tiden. För oss som kommer utifrån så är det ju en vecka som vi gör. Eller några gånger. Men för de som bor där så är det inte lätt att vara kristen och kämpa på. Men att det är väldigt välsignat att få jobba tillsammans.
Och så viktigt då att komma och stöda de som har det svårt.
Ja. Och uppmuntra.
Exakt.
Mm. Sen är det också vissa kulturella olikheter mellan oss finländare och estländarna som vi la märke till. Det fanns sammanhang då vi gjorde beslut från Finland som inte gav riktigt bra resultat. Mm. Och det var då ofta beroende på att vi inte riktigt hade noterat de kulturella traditioner som fanns och finns i Estland. Men att det blev ju i varje fall så att vi lyssnade och kom till samförstånd.
Mm.
Så vi kunde gå vidare. Det blev inga konflikter på det viset, men att vi märkte där att det fanns en olikhet som vi inte riktigt i det kulturellt avseende hade förstått på förhand.
Ja.
Men vi lärde oss
en del. Men det fick man lära sig helt enkelt.
Vi lärde oss en del. Ja. Och det var ju det viktiga att vi kom till samförstånd.
Mm. Absolut.
Jo. Kunde gå vidare.
Mm. Tyckte du, Edny, att du såg något sånt?
Delvis kanske nog. Delvis så berodde utmaningarna också på att vi som for härifrån Finland, vi kunde inte så mycket estniska där vi for. Och jag märkte nog ganska snabbt hur viktig den där språkkunskapen är för att den behövs för att man ska kunna skapa kontakt och bygga relationer. Sen så småningom så lärde jag mig lite estniska och mera, men att inte kan jag idag heller bra estniska, men lite kan jag.
Ja.
Men det här... Men det språket var väldigt viktigt för att kunna bygga relationer.
Mm. Det här släpsarbetet i Estland så ligger kanske lite på sparlåga nu. Den här enda verksamhetsformen. Nu på de senaste åren så har egentligen varit de här barnlägren som du också nämnde om på Dagö eller Hiuma. Och dessutom så var det ju något sådana, eller åtminstone släpp deltog inte under pandemin i det här lägren. Och det var svårt att resa och så vidare. Vad tänker du, Edny, om vad skulle vara ett vettigt Estlands arbete idag?
Ja, nu har jag ju inte varit med på några år jag heller, så att jag vet inte riktigt vad det finns för tankar och visioner idag. Men jag tänker att de kontakter som vi har i Estland, så de är nog väldigt värdefulla och att de ska vi använda i framtida arbete också. Förstås fundera på att vad finns det för behov i Estland och fundera tillsammans med dem och utgå från det.
Mm.
Men att använda kontakter som redan har skapats tidigare så tänker jag att det skulle vara väldigt värdefullt. Och också förstås på de ställen eller i de sammanhang där vi har jobbat tidigare så har vi sett att det finns behov. Och jag tror att de här behoven nog finns kvar av stöd och uppmuntran på olika sätt. Både med att ordna barn- och ungdomsverksamhet och predikoverksamhet. Och ja.
Vill ni tillägga någonting bra eller Hans?
Ja, det här blev ju också emellanåt samtal i församlingarna där man rörde sig. Och vanligen lyftes väsentliga saker fram. Och det blev också samtal och bön. I själavårdsfrågor också.
Ja.
Och det är ju då är viktigt just det där att man kan estniska när det gäller just det här, den här verksamheten.
Ja. Ja.
Och tack vare att vi hade ju Johanne med oss och han kom ju väldigt bra in i det estniska språket så att vi kunde också i bönesammanhang be på estniska.
Ja.
Tack vare Johannes kunskaper.
Ja. Vad är det viktigaste ni har lärt er i samarbetet mellan Finland och Estland?
Jag kan säga för min del att lära sig språket, lyssna för att förstå och kunna vara till hjälp och be om Guds ledning.
Jag tycker det var väldigt bra sammanfattat och just det att missionsarbete ger så mycket för en själv också. Att det är verkligen välsignat att få vara med.
Mm. Ja. Tack för er medverkan. Det var fint att vi kunde få till ett avsnitt om Estland också. Som faktiskt, trots att Kenya-missionen har dominerat i släppsmissionsarbete och arbete utomlands, så har ändå Estlands arbete nog varit en ganska stor sak, en stor liksom verksamhetsform också för föreningen. Så tack för att ni kom. Och tack lyssnare som har lyssnat. Ni är välkomna tillbaka nästa vecka. Då kommer ett nytt avsnitt och vi går framåt i tiden. Nu har vi rört oss i Estland och på, ja, egentligen från 89 framåt nästan till nu. Men vi går tillbaka till Kenya och det här. Och då är det 00-talet som det ska handla om. Så välkomna! Hej då!